Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1 000 kronor sen barnen föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100 000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Hallå, hallå. Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Jag heter Nisse och du heter, alltså enligt mina papper, Manne Forsberg, och nu även på körkortet.
Ja, precis. Mm. Vilken jävla grej. Men det är fortfarande lite problem, alltså att jag ska så här hämta ut paket och identifiera med bank-ID. Men då istället är det skrivet på Emanuel, då kan jag ändå inte identifiera, du vet. Så att det är lite eftersläpning i systemet. Men ändå, för fan vad fint det är att heta Manne. Alltså när jag hämtar ut ett paket vanligt då, inte med digitala lösningar, då kan det ju inte bli fel. Nej. Det är rätt om någon skriver Manuel, för det står i körkort och pass, och det gör även med Manne.
Mm. Ja, det är,
men jag tänkte på, jag hörde i Alex och Sigge att Sigge ju heter Sigvard. Det måste ju vara enorma problem, för det är liksom så olikt också Sigge och Sigvard.
Jag fick ett DM om att det var en som kommenterade att du ofta refererar till Alex och Sigge, och det tycker de är tråkigt för att det är oftast ett avsnitt som de har gått på typ fredag som de redan har hört. Så refererar du till saker som
men det här kan ju inte vara det här kan ju inte vara tråkigt att referera till, för det här är ju någonting som adderar till en problematik som vi nu försöker belysa.
Ja, nej, men jag är liksom bara don't shoot the messenger. Jag är bara framför
saker okay.
Som har hörts att det liksom är, det hade varit bättre om du hade haft ingångar på Alex och Sigge och kunde berätta om vad de skulle prata om nästa vecka.
Än att
vi
förstår.
Blir någon sån här Alex och Sigge kommentatorspodd.
Men det är ju lite som att säga vadå, att så här, fan, nu pratade Nisse om en intervju i DN. Men vad fan, den har jag redan läst.
Ja. Jag bara framför.
Du får väl problematisera det.
Jo, men det kan väl vara om man är en så här. Om jag nu försöker spela djävulens advokat. Om man nu är en poddlyssnare som lyssnar på kanske 3-4 poddar. Och sen så har man precis lyssnat. Man sitter på måndagen på jobbet och då lyssnar man igenom. Och så kommer vi lite efter Alex och Sigge. Och så har de liksom. Det är väl om du har en ny take på det. Alltså att om jag läser en artikel i eller någon intervju, då har jag ju oftast, eller du också oftast, att man har någon egen vinkel på det, så att säga, än att man bara typ liksom återger som ett referat.
Jag vill inte tro att jag brukar att det här är referat av Alex och Sigge podden.
Nej. Men vi släpper det då. Vi släpper den podden och så koncentrerar vi oss på pappapodden då.
Nej men det är skönt att hämta ut
inte,
grejer.
Det känns inte som att du kör bil för en gångs skull. Det känns som att du är stillastående.
Ja, jag har hunnit fram till Söder där jag ju är varje söndagkväll numera för att jag alltid bastar med Johannes. Och det här
din bror.
Är en ganska... Min bror som kallas för Jojo. Skicka inget paket till honom med det namnet för det står inte i hans körkort. Men det är ganska revolutionerande insikt som Johannes och jag kommit till de närmaste veckorna. Det började med att vi började att åka rullskidor på dagen och basta på kvällen några gånger. Några söndagar för någon månad sedan. Och Johannes berättade att det är så annorlunda reaktion han får av sin sambo om han säger att han ska åka rullskidor. Eller, och då blir hon så här, okej, jag lycka till. Men det finns ju ingen entusiasm kring att han ska ut och motionera i sin ensamhet. Men om hon säger, jag ska åka... Om han säger, jag ska åka rullskid, träffa Manne och åka rullskidor.
Mm.
Då blir hon liksom jätteentusiastisk. Och bara, gud vad kul och hälsa honom och vad bra att ni ska ses typ.
Just det.
Så att det blir liksom helt annorlunda. Mm. Och även så med bastu. Och sen så kom vi nästa steg i det här att vi insåg, för det stämde väldigt väl hos mig också, att Sara också var mycket mer entusiastisk inför, alltså för det är som att folk som motionerar är ju liksom det mest bespottade vi har i samhället, lykra män och sådär. Mm. Och det är liksom ett hat som även min fru och Jojo sambo känner, men däremot relationsbyggande och familj och sånt där, det är ju någonting som är väldigt omhuldat.
Mm.
Så därför så blir det plötsligt någonting superbra istället för som någonting som är lite patetiskt.
Just det.
Och samma sak med bastu. Om Johannes då säger att han ska basta med mig så blir det jättepositivt. Och vi kom på nästa grej som vi kom på då för att ta det till ännu en ny nivå. Det var att fasta schemapunkter är väldigt... väldigt accepterat. Så nu har vi fast att vi bastar på söndagar. Och då är det liksom att det kan inte hända någonting med den här bastutiden. Och det är också bra för oss att veta att vi kommer få ses och vi kommer få till en bastu. Och för mig som har lite fladdrig hjärna så är det ju så här, men det är första gången i livet känns det som jag har någonting som är mitt, som är schemalagt. Annars är det ju barnens grejer som schemat styrs av liksom. De är ju de största planeterna i mitt solsystem liksom.
Mm. Är du solen
Nej, alltså jag kom på det. Alltså, det är ju de som är solarna då såklart. Och jag anpassar allting utifrån hur deras schema ser ut. Men det här är någonting som är
solsystem med flera solar.
Det måste... ja, kanske lite knasigt.
Men
du så
är ju liksom du är ju flera planeter. Samtidigt, alltså det är ju, Max Tegmark pratar ju om det där ju, att det är liksom, ja, att det är flera, alltså där möts ju liksom båda mina två nya sidor, alltså dels min gamla alltså faktabaserade sida som Max Tegmark företräder med min nya liksom andliga sida, där möts de ju. Mm. För att han kan ju liksom med forskarens och liksom vetenskapsmannens patos med en fas hävda att det finns liksom oändligt antal parallella verkligheter samtidigt. Alltså det finns en verklighet där du just heter det. Nisse och jag heter Manne och jag har tre barn och är gift med Sara och du har två barn och är skild från Li. Alltså det finns så många olika verkligheter så att liksom allting kan hända samtidigt. Och det, så är det ju mycket i den andliga världen också. Att det liksom är att där är lite mer Big Lebowski, att lite så everything floats, man. Du vet, lite så. Och här är ju du då en representant för alltså du som person är en representant, att du kan vara tre helt olika planeter i tre helt olika solsystem samtidigt. Och där solen heter kongenialt nog Iris. Och sen så då Rut och Adrian. Iris känns väldigt soligt liksom, på något vis.
Ja.
Så att det är verkligen ju väldigt spännande då. Och där är du, kretsar du runt de här solarna, men sen så har du nu också en annan sol som du kretsar runt.
Ja precis, jag försöker väl bygga min annan sol.
Ja, det är den här bastun med Jojo på söndagar. Då vill jag föra till protokollet att, som jag vill minnas det, men mitt minne sviker mig ofta, vilket du om någon vet, så var ju faktiskt den här podden en gång i tidernas begynnelse ett sätt för dig och mig att schemalägga umgänge. Att få in
det
kombinera liksom.
Fast det var ju ingenting som vi behövde för att liksom typ sälja in det hemma eller så här, för vi gjorde det ju när folk var på jobb och förskola, så det var väl liksom en mer
för oss
privat
själva,
angelägenhet på ett
just
sätt.
Det.
Ja, exakt. Men jag vill liksom tipsa om det här, för att det kanske finns fler som är som jag, som inte har förstått vilken revolutionerande kraft det här är. Och det gäller inte bara bröder, för att jag skulle träffa en ny lyssnare, är han, till den här podden. Johan Rydén heter han, som är eventchef för Vasaloppet. Vi skulle träffas och springa när Iris skulle haft träning, men sen tidigare las hennes träning, vilket gjorde att, alltså i vanliga fall så är det så att jag skjutsar dit och sen kan jag göra någonting, men hon är på träning, så jag skjutsar hem. Nu var det liksom helt orimligt att jag skulle iväg, för jag var borta kvällen innan också. Men när jag sa det till Sara att jag ska köra en walk and talk, eller nej, det sa jag inte. Jag ska sticka och springa i Älvsjöskogen med Johan Rydén. Sorry att det är så mycket nu. Bra att träffa honom. Då var,
men liksom en sånt household name hos dig, så att hon visste, eventchefen på Vasaloppet, eller var du tvungen att förtydliga detta?
Jag förtydligade det. Alltså jag sa inte Johan Rydén bara, utan jag sa att han var eventchef på Vasaloppet. Och då förstod ni att det var lite arbetsanstruket. Och då blev det alltså nästan entusiastisk stämning.
Ja, ja.
Så att,
och vad är
så det här
blir
tipset
om? Alltså...
Ja, tipset är att dels att schemalägga, alltså, eller att göra saker till återkommande rutiner.
Ja.
Jättesmart, för att det är ju ingenting som man tjafsar med då sen. Och sen också att göra saker med andra. Det är ju någonting som jag oftast inte gör. Jag gör ju det mesta ensam.
Ja, ja, så att det är både tips för folk som kanske inte träffar andra människor i den utsträckning de borde, kanske av någon slags egen personlig utveckling, vårda relationer grejen, och sen så är det också
ja, mer att de får göra det som de ville göra, fast mötas för entusiasm, snarare än att så här, det är viktigt att träffa andra.
Ja, men det var det jag tänkte, att det fanns två grejer i det här. Att det var
dels, det finns ju positiva bieffekter, kan man tänka sig.
Säkerställa att man bibehåller någon typ av relation med någon som man vill bibehålla en relation med. Men sen så är man en hal jävel som glider undan som en fisk i på något sätt som man försöker fånga. Och sen så kan man då också få mötas med entusiasm hemma när man gör det här genom att man schemalägger det. Men det är ju lite avhängigt personen, för jag tänker om det är en person som du vill träffa och schemalägga umgänge med, som vill dra iväg med dig och ta centralstimulerande droger och gå på någon typ av etablissemang där kvinnor är lättklädda och blir mer lättklädda i takt till musik. Då kanske inte det
precis. Det är väl liksom det enda kravet, eller vad ska vi säga, svagheten i det här, att det måste ju vara en person som ens partner tycker är bra.
Just det.
Det, annars går det inte. Annars har det motsatt effekt. Det är bättre att åka, det är bättre att åka rullskidor ensam än att knarka och gå på strippklubb med liksom Torsten Flink för de allra flesta partners.
Ja, just det. Härligt. Då har jag en grej som jag skulle vilja reda ut med dig. För att jag vet att många av våra lyssnare har barn i förskolålder, och jag vet att du har ett barn som är i förskolålder och som är ganska nybliven förskoleålderperson. Och jag vet att det var en inskolning som var väldigt lång. Och nu undrar jag, är den inskolningen slut nu? Har Adrian liksom... etablerat sig som förskolebarn? Har han akklimatiserat sig i den miljön, eller är det en kamp varje morgon? Vabbar du dygnet runt? Hur ser det liksom ut på dagisfronten för dig och Adrian, är jag nyfiken på.
Ja, men vad glad jag att du frågar. Jag har nog pratat om det så Jag har inte pratat om det sen det gick dåligt typ. Eller som det var ju typ andra dagen som det verkade gå dåligt. För att sen har det gått så bra så att det nästan inte har varit poddmaterial. Till en början när jag lämnade honom så var det så att han grät när jag lämnade. Och jag behövde lämna honom i en famn eller ett knä.
Just det.
Men det kändes ändå positivt för att jag förstod att gråten gick över fort. Och att han var glad sen på dagarna när jag var borta. Och att han, jag fick rapporter om att han sov och åt och sånt där. Så att det var ju liksom lite tråkigt med gråt. Men så här, han kändes ganska snabbt ändå inskolad. Men sen så ganska snabbt så grät han inte längre när jag lämnade. Och alldeles strax efter det så behövde jag inte längre lämna honom i ett famn eller knä. Utan han sprang iväg. Och sen så också, jag är inte så sugen på att gå hem när jag hämtar honom. Han är liksom sådär... Ja, men det känns som att han, eller man märker att han trivs väldigt, väldigt bra. Så att det har varit en stor succé. Och då tänker jag genast så här, ja, men jag börjar tänka hela tiden att Adrian är annorlunda än det ser ut. Han älskar förskolan. Han älskar verkligen att vara ute. Han är ju så här, vill gå ut hela tiden och ut, även i mörkret liksom, gå ut och spela fotboll när det är mörkt och kallt ute liksom. Just som det. Jag inte alls minns att Iris och Rut gjorde. Nej. Samtidigt så kom jag på att minnet är så jävla dåligt så man kan liksom inte dra några sådana slutsatser. För jag minns att när han var lite yngre, kanske för ett halvår sedan, ett år sedan, så tänkte jag att fan han älskar att bada, badkar, eller i balja. Och det hatade Iris och Rut, minns jag. De ville verkligen inte det.
Just det.
Men nu vill han absolut inte. Han får panik om jag ska, om jag bara börjar tappa upp vatten.
Okay.
Så alltså, det är liksom nästan helt omöjligt att bada honom. Vilket ju tyder på eller, att Iris och Rut kan nog ha varit på sätt som jag inte kommer ihåg. Och det kan liksom skifta fort. Men just nu är han en person som älskar sin förskola och tycker att det är skitkul att vara utomhus.
Vad härligt, solskenshistoria. Ja. Men hur tror du att det kommer gå nu? För det här är ju liksom, nu ska vi se, han, det här blir ju, ja, han är medveten, är väl en sann modifikation. Men det här är ju hans första liksom inträde i vintersäsongen.
Ja.
Som, alltså mer eller mindre medveten, det vill säga man kan protestera på ett sätt som inte bara är en bebisprotest utan som är liksom någon slags kultingprotest. Hur har han tacklat nu när det liksom senaste veckan varit ganska kallt och det är vantar och mössa och sådär, sådana saker, hur är han där?
Alltså det känns, det är den här veckan som vi kommer behöva börja med det, men jag märker att det kommer nu, för igår så gick vi ut utan vantar för vi skulle bara gå ut en kort stund och sen så spelade vi fotboll, sen ramlade han så han fick händerna på asfalten så att de blev kalla. Och då var han sur sen för att han frös om händerna.
Just det.
Och idag så satte jag på vantar och då var det som att han kunde inte få av dem. Det var ju otroligt, han försökte lite men sen var han sur resten av utevistelsen över att han hade vantar, så det liksom lyfte inte, vi hade inte så kul ute som vi brukar, så att det blir ju verkligen spännande att se om vi blir tvungna att bosätta oss i Thailand under vintersäsongen eller inte.
Ja, ja just det, för det är det som är alternativet. Om barnet inte gillar vantar så är det liksom då är det Thailand som gäller. Ja, men positivt då. Vabb då? Vi vet om den punkten. Har det varit någon vabb? Det vet jag i och för sig, för att du vabbade ju i fredags var det väl, va? Som du vabbade när vi skulle spela in. Vi har ju egentligen planerat nu att vi ska spela in på kontorstid på fredagar. Men då blev det ju första gången blev det inställt då för att du skulle
med starten 20 oktober. Mm. Ja. Precis, det blev det. Men jag har vabbat extremt lite. Alltså, faktiskt så har Iris och Rut varit mer sjuka den här terminen än vad Adrian har varit. Adrian var sjuk under inskolningen. Men det var alla andra barn också. Och de var ändå feberfria och sådär. Mm. Så att... då bestämde liksom personalen att ja, men vad fan, hela gruppen får väl vara sjuk då, för att nu ska vi banne med skola in dem.
Ja, ja, så att de körde någon sån här fuck it, nu kör vi.
Ja, exakt. Så att de var väl hostiga och snoriga och lite småhängiga.
Det var, klägg i ögon. Det var älvor under näsan. Det var liksom hosta. Och de var...
allt det där.
Ja, det var helt upp och nervända världen. Välkomna
ja,
hit.
Kom som ni är. Men sen... har han varit sjuk två gånger, men det har bara blivit en vabb, eller alltså en dag gånger två. Mm. Så två vabbdagar bara på hela terminen, det är ju faktiskt helt sinnessjukt
lite. Ja, det är det.
Och jag har inte blivit sjuk.
Nej.
det är ju också enormt. Jag har i för sig känt liksom kanske 10 olika infektioner i kroppen som jag liksom har lyckats betvinga, men som jag har känt att jag har haft dem i kroppen. Mm. Nej, så även, fan, även det känns ju positivt, men allting vänder väl förmodligen nu. Det jobbigaste som fanns var ju, alltså jag minns ju knappt hur det var när barnen var i den här åldern. Jag minns hur det var när typ Iris var 3 år och inte ville gå på förskolan, och en listig jävel som gjorde allt hon kunde för att slippa och som sa när man kom fram till förskolan till sin personal så här: vet du Janne, som hennes personal hette, jag har halsfluss. Och han var så här: då kanske du inte ska gå. Fast hon hade inte alls halsfluss. Hon hade plockat upp att det var något som man kunde ha som gjorde att man slapp förskolan.
Just det.
Det var ju liksom jobbigt på riktigt. Nu är han ändå så där att man... Jag sätter honom i knät och ibland så är han glad när jag sätter på honom kläder och ibland så gallskriker han. Men jag bryr mig inte.
Han är inte heller så förslagen ännu. Det hade ju varit väldigt imponerande om han som... vad blir det nu? Han är alltså nu... Han är född...
Snart 1,5.
Ja, precis. Exakt. Så att det, om han redan nu hade börjat lura så hade ju varit... då hade man ju varit imponerad.
Det har varit läskigt. Ja. Alltså jag var på akuten, ska jag kort säga, idag med Rut. Och då började vi prata med ett barn som heter Fredrika. Otroligt, otroligt gulligt barn som hade gillat sin arm. Och hon kom dit i en vagn. Jag tänkte, de har nog vagn för att hon är sjuk och ynklig. Hon är för gammal för att ha vagn, men den stod väl i något förråd någonstans.
Vad snackar vi för ålder på?
Ja, men det var det jag inte visste. För att jag tänkte, det här är ett förskolebarn, men ett lite äldre förskolebarn. Och jag funderar på så här: är det safe att referera till hennes förskola och fråga om kompisar på förskolan? Eller kan det vara så att hon har börjat i förskoleklass, tänkte jag.
Just det. Det är coolare, jag vågade, det är liksom, coolare att säga... har du några klasskompisar då? Och sen så får de säga såhär,
det är inte säkert att det är coolare. Uh-huh. Det är inte alls säkert att det är coolare. För det. Att sen när jag tog reda på hur gammal hon var, så visade det sig att hon var 3,5.
Jaha.
Så det hade varit jävligt, alltså då hade det varit bara jävligt konstigt om jag hade trott att hon gick i skolan, eller hur? Men alltså då hade jag gjort bort mig för hennes mamma, som var jättetrevlig.
Men var det en väldigt, det måste ha varit ett väldigt långt barn.
Förmodligen så var det, mamma var inte lång, men jag antar att barnet var långt.
Kan det vara så att mamman var så kort att... så att i liksom förhållande till mamman så såg hon väldigt lång ut.
Nådde till axlarna. Ja. Nej, men så pratade de väl jävligt rent. Men sen är det väl lite grann att jag tänker att det här barnet måste ju vara väldigt långt ifrån Adrian liksom. Ja, för att han pratar ju knappt alls. Ja. Det är så konstigt att tänka att, ja, nu var väl hon liksom exceptionell säkert, men att det där är liksom Adrian om 2 år, det blir liksom helt fel i huvudet.
Ja, fast det är ju Adrian för om 2 år så är han 3,5, och då kommer han ju snacka, alltså mycket.
Ja, det är konstigt. Det är konstigt. Så kan det vara ett långt barn. Det var någon gång som jag gjorde bort mig, just att jag trodde att något grannbarn på Maln på vårt landställe var i 6-årsåldern, fast det visade sig att hon var lika gammal som Iris, som då var 3.
Ja, ja.
Så att jag har en historia av att,
men det där är ju, göra bort mig. Det där är ju rätt problematiskt. Jo, jag har ju börjat på MMA, och då är en annan mamma där som har en son som jag trodde var kanske 2 år äldre än Jojo, men jag tyckte att han var alltså lite barnslig för att vara liksom gå i då 4:an typ. Men så visade det sig att han var liksom 1 år yngre än Jojo, så att han hade ju precis börjat 1:an, men var liksom otroligt stor. Och hon sa ju att det här är ju ett problem, vilket jag kan uppleva också, för mannen var ju också väldigt stor och Jojo är väldigt liten, och det är ju på många sätt en fördel.
Hur knäppt att du har fått ett jättestort barn och ett jättelitet barn.
Ja, jag vet, det är ju väldigt speciellt. Men det är ju lättare på många sätt att vara ett litet barn, för att man slår hela tiden i underläge, för att folk förväntar sig inte så mycket av en och blir imponerade. Däremot så när man har då ett lite mer storvuxen, det kanske man inte säger, för det kanske är överviktigt. Jag menar alltså lite mer lång. När man är lite mer lång, långt barn, så tror ju ofta vuxna att ställer ju andra krav på det barnet som den inte riktigt kan leva upp till då, och så blir man mer besviken.
Och där skulle man väl säga lite forskning, vad gör med ett barn? Man vet ju så här vad som händer, att det påverkar när man är född på året. Man vet att det påverkar liksom hur man blir, vad man befinner sig i syskonskaran. Men det där måste ju påverka enormt mycket.
Ja.
Eller
hur? Ja, ja, gud ja.
Alltså just hur stor man är då, alltså man vet ju att ja, men det kanske man får en speciell roll i klassen om man är en korta, alltså då blir man ofta charmig och sådär och behöver liksom snacka för sig. Ja. Men bland vuxna som inte har någon uppfattning om din ålder, ja, så blir det ju något helt annat, men ändå någonting som har såklart stor påverkan på hur du blir som person. Jättespännande.
Ja, jag tycker verkligen att det är det också, och att det är... Det här borde forskas lite på. Vi säger det till någon som forskar, att de får forska på det. Vi har ju många forskare som lyssnar.
Eller hur? Jag hade ju kunnat reagera så liksom, jävlar vilket korkat barn.
Ja, verkligen.
Alltså som jag kände lite att det var lite dumt att hon åkte barnvagn.
Ja, precis. Att det var din första. Och hade du liksom inte då fått reda på hur gammal hon var, så hade du ju gått därifrån och tänkt att så här, fan vad konstigt att hon åkte barnvagn fast hon typ gick i, var, typ skulle ta studenten i vår. Så att säga.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
Nu vill vi höra om ADHD-utredningen.
Ja, alltså det är ju...
Får vi göra det?
Ja, men nu tycker jag, det är väl på tiden att vi pratar om det nu. För nu har ju jag kort rekapitulation då. Alltså short recap för alla eventuella nytillkomna. Då var det så här att jag gick in i väggen samtidigt som pandemin slog till med full kraft ungefär. Alltså tidigt 2020.
Och blev... Samtidigt som Fredrika föddes. Prick.
Ja, ja, alltså pratar vi om den här 3,5-åringen nu?
Ja, hon föddes 11 mars, samma dag som de liksom skärpte några restriktioner och sånt där.
Ja.
Och sa att det är en pandemi.
Och i och för sig lite innan det, men vid årsskiftet där 2020 så blev jag sjukskriven på halvtid. Och jag fick då diagnosen utmattningsdepression. Och då ville de då samtidigt också utreda mig för ADHD. Och jag gick då igenom den här förberedande utredningen. Det är ju otroligt rigorösa tester för att bara bli antagen till själva utredningen. Det är långa psykologisamtal.
Ja, många gör väl det privat just för att det är ett sånt nålsöga.
Ja, nej, alltså inte själva remissgrejen brukar inte vara, det brukar inte vara det stora problemet, utan problemet är ju sen att få själva diagnosen. Min erfarenhet i alla fall. Och jag gick igenom vad jag förstod i efterhand då, i stort sett allting. Men sen hände det liksom ingenting. Och jag började ju käka de här antidepressiva och började ju känna att jag var på en lite bättre plats. Och jag skrev min bok och liksom gjorde olika saker sådär. Men sen i våras, kan det ha varit i april, alltså om vi nu ska prata om barns födelsedagar, någonstans i samband med Adrians ettårsdag skulle jag tippa på. Och då Fredrikas ett år och några månader dag, eller två år och några månader dag. Tre år och två månader. Ja, så frågade jag om det, för jag var...
Fan, vad kul att Fredrika får vara med i hela avsnittet.
Ja, otroligt. Då frågade jag min husläkare, eller vad man säger, alltså hon som har hand om förskrivningen av mina antidepressiva tabletter på vårdcentralen. Lite försynt vad som egentligen hände med den här ADHD-grejen. Och då hade jag bytt liksom läkare, så hon var inte helt inläst på ämnet, Nisse Edvall. Så hon kikade igenom journalen och konstaterade krasst att hon inte förstod överhuvudtaget vad som hade hänt.
Utan kik igenom ditt Instagramflöde och förstod inte överhuvudtaget vad som hade hänt, för du inte hade fått en diagnos för länge sedan.
Precis så. Nej, men så att hon sa så här, ja, det här ska jag kolla upp, återkommer. Och sen så en vecka senare så fick jag en kallelse från Rosenlunds psykiatrienhet, där det stod att jag var kallad då till eller jag fick ett brev där de bad om ursäkt för att de hade flyttat från Hagsätet till Rosenlund, bla bla bla, det hade varit en pandemi och hit.
Det var där du ställde med sprututbytet i princip. Exakt. För du trodde att det var där du skulle hänga.
Och det som hade saknats då, som de hade missat att kalla mig på, eller som hade försvunnit i någon typ av allmän förvirring, det var ett blodprov. Det var liksom allt som saknades för att jag skulle då få en remiss till ADHD-utredning. Så jag lämnade det där blodprovet och fick då en vecka senare gör väl liksom beskedet då att ja, men du är antagen till ADHD-skolan. Antagen till den utredningen.
Mm-hmm.
Och sen så hörde jag av mig till dem efter sommaren och frågade hur det gick med det där, och då sa de så här, jo men det går jättebra, det är 12-18 månaders väntetid. Och då, det är det som då folk brukar då göra privat, vilket jag också gjorde. Jag tömde alla såna madrasser som jag hade och hörde av mig till en sån här privatklinik och gjorde då en vecka senare ett test. Eller det var två. Det var liksom ett, först var jag där 4 timmar med en psykolog, och då fick jag göra, dels var det samtal, men de var inte lika rigorösa då, eftersom hon hade ju allting på pränt som jag hade gjort tidigare. Det hade gjort alla de här långa utredande grejerna så att säga, och jag hade ju sagt det på förhand att så här, nu har jag vänt ut och in på mig själv så många gånger, så jag vet inte fan om jag pallar att göra det en gång till, så att du kan väl läsa min journal, sa jag på ett gulligt sätt. Och då sa han så här, självklart. Så att då var det lite mer ett lite mer summariskt samtal, och sen så var vi tog alltså alla dessa olika, ja vad ska man säga då, alltså det är väl lite, jag har aldrig gjort ett IQ-test, men jag däremot, om alla ni som är tillräckligt gamla eller tillräckligt unga för att ha blivit kallade till mönstring vet vad jag pratar om. Alltså man får göra olika sådana här tester där man får, det är siffror i olika ordningsföljder, och så har man liksom olika alternativa siffror, så ska man då försöka då komma på vilken siffra som ska fortsätta. Det är olika geometriska figurer som är vridna och vända på olika sätt, och så ska man se lite grann dels vilken figur som är likadan fast sedd ur en annan vinkel, alternativt att det också där är olika mönster med geometriska figurer där man då ska passa in vilken som ska komma härnäst i liksom ordnings...
Det är liksom lite kontraintuitivt att det ska vara en del av ett ADHD-test.
Ja, och sen så är det är två orsaker man gör det på, ska jag säga. Det är dels för att testa koncentrationsförmåga och fokus, men sen också för att utesluta att man inte har någon liksom intellektuell funktionsnedsättning. Att man är liksom är svagbegåvad, så att säga.
Just det.
Och sen så var det också, och det är väl mer koncentrationsgrej, att det var långa, ganska avancerade mattetal som hon läste upp, och sen så, det var i stil med typ Kalle har 40 morötter som kostar 30 kronor styck. Han säljer 20 av dessa till Lisa. Hur mycket för 40 kronor styck? Hur mycket pengar har han tjänat då? Typ.
Mm.
Och sen så fick man bara...
Gud, jag zoomade ut direkt och svarade, precis. Så skulle inte kunna svara.
Och då fick man bara be...
Men det är också tanken att man ska se om man zoomar ut eller inte.
Ja, inte zoomar ut. Det är zona man gör. Eller hur? Det vet du,
är det?
Att man zonar ut. Man zoomar in. Det zoomar man in på någonting.
Jag zoomade ut nu och såg den större bilden.
Ja, det alltså tror jag inte att du gjorde. Jag tror att du zonade ut.
Inte bara Rosenlunds sjukhus, utan jag såg Drakenberg. Västerbron,
ja,
och så vidare.
Ja, nej, men det är zona ut man gör. Man zone out. Det är liksom ett anglicism helt enkelt. Ja, i alla fall så och så får man då be om det här talet upprepas en gång, och sen så är det också att hon säger olika ord, och sen ska man beskriva vad de betyder, och då är det liksom jag frågade, är det ordförståelse eller är det vad de betyder för mig? Och då sa hon så här, du får tolka uppgiften som du vill. Vilket ju var otroligt spännande, för det var ju väldigt mycket ord som empati, liksom inkännande, alltså så här, sådana ord. Så att det var, då, där gick jag i loss kan man säga. Och sen, det var roligt.
För hur går man loss när man får höra ett sånt ord då?
Nej, men att jag... Ja, men jag pratar ju på liksom. Käften går utav helvete. Och så att det var från början, så hade hon sagt, jag var där vid 10 och hon trodde att vi skulle vara färdiga vid ja, absolut senast 1. Men vid 2 fick vi liksom, vid 2 var jag färdig. Och sen så var det ett test som jag älskade. Det var ju ett renodlat kunskapstest. Alltså tänk på spåret eller vem vet mest. Alltså typ hur lång tid tar det för ljuset att ta sig från solen till jorden. Eller vem skrev Sherlock Holmes. Alltså typ sådana, vem målade Sixtinska kapellet. Alltså det var lite sådana frågor.
Ja, kul.
Ja, men det var ju ganska roligt. Det som var jobbigt med det här liksom för mig, det är ju att jag har ju alltid varit en person som alltså omedvetet liksom klär på mig en liksom en mask i sociala sammanhang. Alltså att jag är att jag kommer in och liksom min första impuls är att ta ansvar för samtalet och vara väldigt trevlig. Gärna typ, alltså min första impuls när jag sätter mig med henne, psykologen, det är ju så här att berömma hennes örhängen, fråga henne om hennes utbildning, hur det kom sig att hon blev intresserad av psykologi, och gärna också kanske om hennes hemmasituation, huruvida hon är gift eller om hon har barn, och då komma vidare kanske på fråga om det visar sig att hon har barn i 5-årsåldern, att jag då drar parallell till mina egna söner när de var 5 år och frågar liksom saker om det, där jag vill få reda på saker. Alltså det är min impuls som person, och har ju alltid varit. Men jag har ju förstått via liksom tidigare vårdkontakter och också via terapi att det liksom är, det liksom finns tillfällen där mina förmågor av det här slaget är liksom av godo, och ibland så kan de liksom vara mer av ondo, det vill säga skälpa, för att jag är inte där för att vara trevlig, jag är där för att bli typ uträdd. Så att det är nästan det svåraste för mig i sådana sammanhang att komma in och
liksom... Ja, men framförallt alltså, om man är en psykolog eller en terapeut eller någon som jobbar med psykologi, så ser man väl igenom det ganska snabbt.
Vet du att det finns många psykologer och terapeuter som inte gör det? Alltså som man kan skärma. Vilket ju inte ligger i ens intresse om man vill bli ordentligt utredd eller vill få hjälp med någonting.
Nej.
Det kan ju vara så att om man har blivit typ hänvisad till en psykolog på grund av att man har problem som någon annan påstår och som man själv känner så här, men jag har inga problem, då kan man ju komma dit och vara liksom charmant och snacka sig ur det, så att säga. Men det har ju inte legat i mitt intresse här överhuvudtaget ju. Och då är det väldigt svårt för mig att veta lite grann hur jag ska vara. Så att det blir, men för mig är det då att jag kommer in och säger som det är. Jag är väldigt nervös.
Det är ju rätt otroligt alltså, att inte försöka. Alltså när man lyckas skala av sig allt det där, så här, vem man blir, vem fan blir man om man inte försöker framstå på ett speciellt sätt, bli omtyckt eller plisa någon annan.
Ja, och det är ju jätte...
Alltså jag blir en jävligt tråkig person, för jag märkte att jag ibland, när jag bastar nu utan Johannes, att jag inte vill prata. Ja. Och att jag då... Alltså när jag, min grundgrej är också att ta ansvar för samtalet i bastun och ställa frågor och få folk att känna sig sedda. Men att ibland så bara tar jag inget ansvar och dessutom svarar liksom trevligt men kort på frågor så att det inte ska leda vidare. Det är liksom som att typ så här ställa sig utanför sig själv fast samtidigt vara sig själv mer än man någonsin har varit.
Ja, och där är ju liksom en fråga att man kan ställa sig. Alltså, jag tänker ju att det finns liksom ingen, det finns inget som är egentligen jag. Alltså jag är ju, det är ju inte som att jag spelar en roll. Alltså när jag är den här trevliga personen. För att jag menar, jag är ju genuint intresserad och jag tycker ju om människor. Alltså det är ju en grej som jag kommer fram till, vilket jag kommer återkomma till lite senare. När jag pratar om mer resultatet av den här liksom...
Nej, det är väl mer så att svara upp mot sina behov, hur de är. Alltså om man är en sån här person som alltid ska ta ansvar för samtal och vara trevlig och charmig, så är det ju liksom att man väldigt ofta är så. Men att ibland kanske man absolut inte är så. Och att, ja,
nej, men så här,
att
så här
inte
tänker
spela
jag.
Sin roll när man, inte, när man är någon annanstans. Liksom.
Så här tänker jag. Att man är väldigt... Folk pratar ju väldigt mycket om att man ska jobba. Jag har ju pratat om det här lite tidigare med att man ska jobba på sina styrkor, inte på sina svagheter. Jo. Alltså att om man är bra på någonting, alltså i livet, så ska man liksom kämpa med det och liksom lite grann försöka gömma undan sina svagheter istället för att tänka att man ska, om man nu är en blyg och introvert person men som är jävligt skarp intellektuellt och har en glödande penna och liksom skriver otroligt bra skönlitteratur exempelvis, då tycker inte jag att det finns ett egenvärde i att man måste som fan kämpa med att bli en social person. Om det inte så här hindrar en i livet och sådär. Det finns ju såklart undantag och det finns ju såklart tillfällen då man behöver jobba lite grann på det. Men jag tycker ju framförallt att man ska förfina sitt främsta vapen då. Om det nu är så att säga den glödande pennan. Mer än att man ska tänka att jag måste vara ett geni i sociala sammanhang. Det tycker inte jag att man behöver vara liksom bara som någon slags grundläggande sanning. Men det jag vill säga om det här, det är att jag har märkt på senare tid att det finns också väldigt många människor som har som väldigt positiva egenskaper men som de inte har kontroll över. Säg till exempel ja, nu kanske jag hänger ut mitt ex här, men det får hon ta, för jag tycker att det här är ett så jävla bra exempel. Hon till exempel hade varit på en lägenhetsvisning, alltså hon står i någon sån här bostadskö, och då när det är så hyresrätter, då ska ju liksom den nuvarande hyresgästen visa upp lägenheten. Det var ju samma sak när jag gick på såna här SKB-visningar här när jag fick min lägenhet, att det är ju inte där som det är när man köper en bostadsrätt, att det är en mäklare och det är så här stylat och så liksom är det ganska opersonligt, utan då går man ju hem till personen som bor där och prata med den. Och då frågade jag liksom Li, hur var lägenheten? Och då började hon prata om att hon tyckte så synd om den nuvarande hyresgästen, för han verkade liksom lite olycklig. Och hon tyckte det var så jobbigt att alla bara frågade honom vad källarförrådet var och vad tvättstugan var, för att de såg de inte att han mådde dåligt. Och då sa jag så här: Li, stopp, hold your fucking horses, för att det är inte de som är konstiga som går på en lägenhetsvisning och frågar den nuvarande hyresgästen var källarförrådet är eller var tvättstugan är, utan det är ju du då som din liksom empatislang sprutar åt alla håll helt okontrollerat, eftersom du bryr dig mer om den nuvarande hyresgästen än vad du gör om liksom den här lägenheten som du då potentiellt ska flytta till, där dina barn ska bo varannan vecka. Då blir det ju så här, då blir ju empatin och den här inkännande, den här jävligt positiva egenskapen, blir ju nästan som ett hinder. Så därför tänker jag att även ens positiva egenskaper, till exempel då i mitt fall, att jag är väldigt nyfiken, väldigt inkännande på många sätt och så här, intresserad av andra människor, det kan ju ibland slå över åt fel håll för att det är sammanhang där det kanske inte är det som är intressant. Till exempel då om jag ska gå och utreda mig för ADHD, då är det liksom inte läge att jag är den här mysiga och intresserade personen som ställer massa frågor till psykologen, utan då ska jag ju vara där i egenskap av någon slags då patient eller klient eller vad jag nu är, och verkligen bara ösa ur min egen brunn om mig själv och liksom vara öppen och ärlig och rak och inte försöka försköna vare sig för mig själv eller för föremålet, för min så att säga alltså hon som ska utreda mig. Och det här är ju för mig väldigt jobbigt, och det slutar ju, har ju slutat varje gång med att jag börjar gråta istället så fort jag kommer in. Alltså det är som att när jag skalar bort allting då står jag där bara som en känslomässigt naken man som gråter, och så gråter jag i typ 5-10 minuter och sen så, och så skakar jag lite och sen så har jag förklarat lite grann hur jag känner, och då är det lite grann som också för mig själv att när jag har förklarat både för mig själv och för motparten att nu kommer jag inte vara trevlig och härlig och mysig, utan nu är jag här helt naken i egenskap av potentiell ADHD-person, då är det som att samtalet kan börja på ett annat sätt. Att när jag har liksom satt reglerna både för mig själv men också för henne. Ja, så att, och det här tycker jag är speciellt, för att jag har ju kommit fram till att det här är ju någonting som jag har gjort omedvetet i hela mitt liv, att jag har liksom, även för mig själv, att jag liksom har inte fattat, alltså när jag kommer hem och det är bara helt tomt och jag sitter i soffan och bara stirrar och inte orkar gå upp, så har jag sen när jag har gått ut, om jag nu ska ta ett glas med dig då, alltså alkoholfritt i ditt fall, men då alkoholfullt i mitt fall, så har jag sen när jag har kommit ut, då är det som att jag helt har släppt den där depressiva personen som har varit där hemma, även för mig själv, och liksom tänkt att det är liksom inget problem. Men sen så har ju den personen hela tiden funnits kvar. Och det här har ju gjort då att jag inte riktigt har fattat vidden av mina egna problem. För det som hände då när jag var på den här delgivningen, som det då heter, i förra veckan, så förklarade ju hon för mig att jag har då, nu ska vi se om jag får det rätt, alltså jag har alltså då kombinerad medelsvår ADHD, och då finns det lätt och det finns medelsvår och det finns svår, och kombinerad betyder att man både har, nu ska vi se om det är då att jag minns rätt, för jag har inte fått det i skrift ännu, utan jag har bara fått det muntligt för att de ska skicka ut det om några veckor. Jag har alltså både problem med känsloreglering, men jag har också problem med fokus. Alltså det. Att det är de två sakerna som jag har, som har
fokus fattig, men vad är känsloreglering för någonting?
Känsloreglering i mitt fall är ju att jag, alltså mina utbrott, om man nu ska krasst, alltså att jag får okontrollerade utbrott som jag inte vet att de kommer alls, och sen så kommer de bara och sen så försvinner de, att jag liksom har problem med det. Sen är det ju också så att jag, om jag tittar tillbaka på hela mitt liv, så har jag haft väldigt svårt att sortera vad jag känner för saker. Alltså liksom, är det kärlek, är det liksom, och att allting bara snurras ihop i ett stort jävla virvar i huvudet liksom, att det är kärlek till barn, relationen till dig, kärleken till Li, relationen till någon annan vän, relationen till kollegor, alltså att jag liksom inte, jag kan inte få någon rätsida på vad som är vad, och jag kan inte heller förstå om jag mår dåligt för att jag inte har några pengar kvar, eller om det är för att jag har glömt att borsta tänderna i 2 minuter på morgonen. Alltså jag har väldigt svårt att sortera alla de här olika känslouttrycken, och det är ju någonting som har hängt med mig sen jag var barn egentligen, fast när jag hade ju liksom inga problem med ångest när jag var barn, utan då var det bara alltså känslor och impulskontroll. Det är det ju också, alltså bristande impulskontroll har jag ju också. Och att de då rekommenderade medicinering och deras olika såna här program som jag har gått ganska mycket då, eller som Anna också har gått då, som jag känner till då, med man träffar en arbetsterapeut och man går såna här kurser med att leva med ADHD och sådär. Och det här var ju, apropå då känslokontroll, så kände jag ju ganska mycket efteråt, fast jag kände mig också ganska tom. Men däremot så har jag ju känt nu ska vi se, vad är det idag? Nu är det söndag när vi spelar in det här, så har jag känt liksom ångest för första gången på väldigt länge, fredag, lördag, söndag. Och jag har liksom inte riktigt kunnat förstå vad det är, men när jag liksom har nu försökt sortera det här och använda mig av olika såna här, att jag sitter och försöker tänka och skriva lite och förstå vad det jag känner, så är det väl så att jag liksom känner någon typ av ångest för det här alltså det här beskedet, för att det är så tudelat att få ett besked som innebär någon slags hopp om att jag liksom kommer, och jag är ju till viss del redan där, känner jag liksom mentalt, på en annan plats än vad jag var bara för liksom ett år sedan. Men det är också någon typ av förtvivlan över att jag har varit på sån fel plats liksom hela mitt vuxna liv. Att det liksom är från att jag var 20. För nu när jag börjar nysta i det här och tänka tillbaka, så är det ju liksom den här ångestproblematiken och de här egentliga problemen som jag nu har fått på papper, har ju jag haft jämt liksom. Och att jag upplever att hela mitt liv har ju gått ut på att liksom överleva, och att jag har gjort mycket av de här sakerna som rekommenderas. Man får ett sånt här litet häfte med liksom tips på hur man ska leva som när man har ADHD. Och då är det ju göra listor, tydliga rutiner.
Ja, du har gjort allt det där. Fysisk träning.
Ja, jag har ju liksom, jag har ju på något sätt självmedicinerat, alltså utan droger på något vis, med hjälp av listor, ja, och liksom kontroll och sånt.
Men, och rutiner och ja, permar och...
Men det som har, det har ju inte gjort... Det har ju inte gjort att jag har levt. Jag vet inte, jag har köpt en bok här av en kvinna som heter Lotta Berg Skoglund. Jag tänkte, jag bara läste lite inledningen av den. Och då läste jag, då var det liksom en kvinna. Och hon var mycket äldre än jag när hon fick sin diagnos. Vilket ju gjorde att jag kände liksom... Det här med att få den här diagnosen så här sent i livet kontra att få den när man är ung, om jag jämför med Manne till exempel, som jag, med, alltså min son Manne, som jag känner liksom har fått verktyg redan nu. Alltså jag känner ju att han som blivande 14-åring har liksom kommit så mycket längre än vad jag har gjort som är liksom 43 vad det gäller att hantera de här grejerna, vilket jag såklart är otroligt glad för hans skull, för att man vill ju sina barn det allra bästa. Men jag känner ju, det känns ju lite jobbigt för mig att jag liksom hade kunnat kanske ta tag i det här, eller inte ta tag i det, för jag visste ju inte om det, men att det liksom någon hade kunnat påpeka det eller att jag hade kunnat få hjälp tidigare. Så att det är liksom en tudelad känsla i att jag både känner så här, fan vad skönt, nu kan jag liksom börja leva på riktigt, samtidigt som jag känner så här, fan vad deppigt, jag hade kunnat leva det tidigare. Och nu kommer jag dra en parallell som jag tror kanske är lite som hos Sverigekyrkan och som kanske får folk att tappa morgonkaffet i knät, men jag upplever det lite grann. Jag håller på och kollar på Band of Brothers nu sent om sidor, en 22 år gammal tv-serie om amerikanska fallskärmsjägare i andra världskrigets slutskede, alltså under invasionen av D-Day, Normandie, Frankrike, och sen så ser de här liksom den fortsatta striderna mot Tyskland då, så att säga, vidare in mot Tyskland. Ja. Och då hur man lever dag för dag, att det liksom finns ingen framtid, det finns ingen dåtid, det finns bara här och nu. Och så upplever jag när jag tänker tillbaka på mitt liv, att det är så det har varit, att jag liksom har levt dag för dag, och jag har liksom inte kunnat se någon framtid, jag har inte kunnat se någon dåtid, utan jag har bara sett nu. Och då är det ju rätt läbbigt att man liksom nu känner att det finns en framtid och att det finns en dåtid, att det liksom är det liksom så pass tyst i huvudet så att jag kan reflektera över alla de här sakerna. Och det är ju verkligen både positivt och negativt. Och jag upplever ju, och det här är också återigen, nu får ni liksom hälla, förlåt om ni häller ut er andra kopp kaffe, men alltså att jag nästan kan uppleva samma sak som folk som har varit i krig och som har PTSD. Alltså att man liksom att det nästan är som ett trauma som jag känner, att jag liksom nu inte riktigt vet hur jag ska hantera den här tillvaron som inte då går ut på att jag bara ska överleva dagen, utan att jag faktiskt har en framtid och ett förflutet på ett helt annat sätt än tidigare. Det här kan vara väldigt...
Men vad är det i diagnosen som gör att du ser med tillvaron på sån tillförsikt? För du är fortfarande samma person med samma, vad heter det, intellektuella funktionsnedsättning.
Det är ju alltså att jag, har, att det är så här, hur jag ska förklara, att det är både en känsla av att det finns en annan verklighet som finns där framför mig, och att jag liksom är väldigt nyfiken på vad som kommer att hända. För jag upplevde ju stor skillnad när jag började äta de antidepressiva medicinerna.
Mm, och jag, ja, verkligen.
Och jag undrar då vad som kommer att hända när jag börjar äta såna ADHD-medicin. Hur det kommer påverka mig. Så att det är väl kanske liksom en... Det är väl en oro inför det också. Alltså det är som konst, alltså lite som att jag, eller kanske inte att kriget är slut, utan som att jag ser slutet på kriget. Alltså lite som att man är närmar sig Berlin och det är bara typ gamlingar och typ barn som man slåss mot, och man förstår att liksom den stora stolta tyska armén är liksom det finns inte så mycket kvar, men det är fortfarande liksom en hel del strider kvar innan man har nått målet. Men
runt omkring där på stränderna så pågår det lite skärmytslingar.
Ja, precis. Lite så. Fast kanske inte då på stränderna, utan jag tror att jag är mer inne i Tyskland nu. Jag har lämnat liksom, jag tror D-dagen var nog egentligen, alltså när jag gick in i väggen. Det skulle jag säga var liksom det var dagen D i mitt liv. Och sen så har det varit, efter det så har det varit någon typ av slutfas i kriget. Men nu ska jag läsa lite om Lotta här då, som är 68. Nej, Linda heter hon förresten. Linda har precis fått sin ADHD-diagnos och pendlar mellan känslor av sorg över, alltså jag ska bara säga, åren går, ADHD består. Att få sin diagnos som vuxen och åldras med ADHD heter boken, skriven av Lotta Borg Skoglund. Kan verkligen rekommendera. Linda har precis fått sin ADHD-diagnos och pendlar mellan känslor av sorg över det som varit och hopp inför att framtiden kanske kan innehålla färre missförstånd och motgångar. Jag har fått så många olika förklaringar till varför det alltid har kört ihop sig för mig. Jag har fått höra att det är ångest, att jag är utbränd, att jag kan om jag bara vill, att jag måste börja sätta gränser, att jag bara behöver försöka lite mer, att jag haft borderline eller andra personlighetsstörningar. Jag har så många diagnoser och så många förklaringar, men ingen som fullt ut kunnat sätta fingret på orsaken till alla motgångar och misslyckanden i mitt liv. Själv har jag alltid känt att det är något som inte stämmer med mig, att jag är annorlunda, men också att jag kan bättre, att jag bara måste skärpa mig, att jag är dum och lat, att jag måste ta mig i kragen någon gång. Framförallt har jag alltid undrat varför jag inte bara kan göra det som alla andra gör, det som är livet. Det känns så enkelt och självklart i mitt huvud. Och varför jag, när jag tänkt ut exakt vad jag måste göra, går rakt ut i livet och gör tvärtom. Jag ser det hända medan det händer, men jag kan inte stoppa mig själv. Jag kan inte ändra kurs. Det har varit så otroligt plågsamt att veta exakt vad jag ska göra, men inte få till det. Att gång på gång misslyckas i grenen leva livet. För att inte tala om att hela tiden få höra det av andra och försöka komma på nya kreativa sätt att förklara varför det skedde sig den här gången också. Nu när jag har fått min diagnos 68 år gammal kan jag inte låta bli att tänka att jag kanske inte hade behövt leva ett liv fullt av misslyckanden och besvikelser. Ett liv kantat av kraschade relationer och sjunkande självkänsla och med ett allt hårdare skal som skydd mot skammen över att innerst inne vara defekt. Det känns som att så mycket av det jag kämpat med hade kunnat undvikas. Att så mycket av den energi jag riktat åt fel håll hade kunnat komma till bättre nytta. Jag står här helt naken inför livet, mitt emellan sorgen över det som varit och hoppet över inför det som kanske ska komma. Det mörka i att inte ha vetat och det lilla ljuset i att det kanske finns en förklaringsmodell som passar på mig. Jag tror att jag kommer finna både styrka och tröst i att min kamp nu har ett namn, men kanske kommer känslan av att så mycket skulle kunna vara annorlunda alltid att följa mig, om jag bara vetat, om andra bara hade förstått.
Ja, det är otroligt drabbande.
Ja, men och där kan jag ju känna en sån jävla stolthet över mig själv för första gången i mitt liv, och att jag faktiskt inte har fuckat upp allting. Att jag liksom, trots det här, har lyckats liksom ha någon typ av karriär, även om den har varit liksom pekuniärt jävligt. Jag har haft jävligt mycket i övrigt att önska, men det är ändå någon typ av karriär, och att jag har liksom ett äktenskap bakom mig som var i mångt och mycket väldigt bra, och att jag har två otroliga ungar, och att jag inte har liksom massa kraschade förhållanden, massa destruktiva relationer, ett missbruk. Eller annat, utan jag har ju gång på gång helt alltså utan att vara medveten om det valt rätt. Alltså jag upplever att jag aldrig fattat ett aktivt beslut egentligen hela mitt liv, utan saker har bara hänt. Men det som jag har trott har varit liksom det här som du vet, som jag beskrivit i podden, det här att jag är som en Vad är det, skalbagge, eller vad jag sagt? Alltså att det var ett hårt yttre men liksom ett jävligt mjukt inre. Att jag har liksom, mm. att jag har skelettet på utsidan. Att, jag har, att det inte har funnits någon botten i mig. Det är så jag upplevde. Att det liksom inte har funnits någon, liksom, något skelett, någon grund. Utan det har bara varit gelé inuti. Och jag har ju känt mig liksom att jag har tänkt att det är något fel. Jag är otrygg. Jag är liksom... jag har inte kunnat förklara det med, jag, liksom, med min uppväxt eller någonting, men jag har bara känt det som att det är någonting som är väldigt knas. Men nu har jag däremot vänt det där till att det är så här, alltså jag är ju för fan, psykiskt så är jag ju starkare än de flesta, för jag har ju trots att jag har haft liksom det här alltså neuropsykiatriska funktionsnedsättningen lyckats liksom styra upp ett jävligt bra liv och att det liksom är här och att jag där kan jag ju känna att om jag nu liksom börjar medicinera och jag liksom blir medveten om allt det här, då tänker jag så här, sky's the fucking limit på ett sätt, för att då tänker jag, då är ju jag helt plötsligt
generalsekreterare för FN.
Ja, men då är jag ju helt plötsligt inte en person som är en fuck up inuti, utan jag är ju liksom mer stabil och trygg än de flesta, bara det att jag har haft ja. Liksom eller jag har då en defekt i skallen som har gjort att det liksom har inte, att bitarna liksom inte riktigt fallit på plats. Och det är ju en insikt som inger hopp och förtröstan inför framtiden, och liksom att jag känner mig så här stolt över mig själv. Stolt över mig själv, men samtidigt så kan jag ju liksom känna en otrolig sorg inför den här 22-åringen som liksom satt och hade panikångest på tunnelbanan och grät på när han jobbade på dagis, och liksom ingen förstod, inte minst han själv förstod vad det var som var problemet och vad det var som gjorde att livet var så jävla jobbigt, och varför han inte någonsin kände att det här som var det jobbigt att bli vuxenfasen aldrig gick ur, utan att det var som att hela livet var en lång period av att det är jobbigt att bli vuxen. Men att han liksom aldrig blev vuxen, och att jag nu hoppas och tror och känner att jag kanske kan bli vuxen liksom inom någon typ av situationstecken äntligen, att få liksom lite lugn och ro inuti.
Ja, men framförallt som jag skrev till dig, så kanske dina 43 kommande år kommer vara lyckligare än de föregående.
Ja, ja, det hoppas jag, och det är väl kanske inte att hoppas på för mycket heller. Ja, nej, men så att det är,
ja,
ju,
men fint.
Ja, det har varit en...
Och när börjar du med medicineringen då?
Då är det så här nu att då har jag nu återigen kommit i kontakt med, i min resa nu in i det privata, för där är det ju så att då kostar det ju pengar fortfarande då, om man ska gå på alla de här medicinerings... alltså träffa en läkemedels, alltså, och konsultera om läkemedel, och sen så är det såna här kontroller, alltså sånt som min son gör hela tiden. Det kostar massa pengar eftersom de inte har ett avtal med landstinget, och det finns liksom ingen sån vad heter det, frikorts så. Och så då kontaktade jag igen Rosenlund och sa jag har fått min diagnos, och då sa de så här, nu är det med oss, men då är det 8 månaders väntetid på att få det. Men då har de sagt att, då sa de att det folk gör i väntan på att få de här habiliteringsövningarna och träffa arbetsterapeut och sånt, så finns det alltså privata psykiatriker som är har avtal med landstinget och där frikort gäller, där det liksom är som då har rätt att föreskriva medicin och är liksom skrivit medicin och så. Så att nu är jag i kontakt med några sådana och väntar på att få en tid liksom att konsultera en sån för att liksom komma igång med medicineringen och testa fram om det är så att det finns någon medicin som passar mig. Det där är ju också en jävla, det är ju inte...
Men du har, ska man säga, du har erfarenhet av vad du hade medicin?
Alltså, jo, men jag har ju vid något eller några tillfällen provat alltså bara för att se vad det haft för effekt liksom. Men det har ju varit väldigt så här, svårt att liksom dra några egentliga slutsatser, för jag vet ju ingenting med vilka doser och sådär, så att det har väl varit liksom det har väl varit rätt luddigt liksom, på så sätt att jag inte riktigt vet vad som passar mig och så. Det finns ju massa olika sorter och så. Så att jag, jag har väl provat, men det, jag tycker det är svårt att avgöra vad det har gett mig faktiskt, eftersom jag inte riktigt har gjort det i samråd med liksom läkarvetenskapen så att säga, utan det har mer varit att jag har provat någon tablett och bara
fri experiment.
Ja, men lite, och det är väl ingenting som jag rekommenderar någon att göra överhuvudtaget. Men jag vad ska jag säga, det här är min podcast. Jag säger som där. Jag har testat vid två eller tre tillfällen olika typer av sådana mediciner. Ja, det har jag gjort. Och det har jag också sagt när jag har varit på de här utredningarna, och de har tittat på mig med en milt förstående blick och sagt att det förvånar oss inte. Det är väldigt vanligt att våra klienter har gjort slika ting. Så alltså, med tillförsikt ser jag på framtiden, och med en gnutta sorg ser jag på dåtiden. Så kan man väl sammanfatta.
Ja. Du, fint berättat. Tack snälla för det. Vi ser fram emot att följa dig många år till i den här podden och din utveckling. Tack för den här veckan. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs snart igen.
Tack. Talking like a raven, it's time to get this party blazing.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.